Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Hej och varmt välkommen till podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Stort tack till dig för att du lyssnar. Ja, en vecka går fort. Det innebär att jag har en ny gäst idag. Han heter Jonas. Han befann sig i Ystad när jag ringde upp honom, där han jobbade. Men det är inte hans ordinarie placering. Du kommer höra i avsnittet vad han jobbar egentligen, var han har sin fasta tjänst. Ett minne som man förstår sitter kvar starkt hos Jonas. Också lite tankar kring nya poliser idag kontra nya poliser på Jonas tid. I avsnittet på Patreon så berättar Jonas hur man förbereder sig bra inför att jobba natt. Han menar på att det är någonting man inte kan slarva med om man vill vara pigg och alert under nattpass. Men det finns på Patreon, och du blir Patreon genom att gå in på patreon.com/snutsnack. Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook också. Var försiktig där ute, och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning.
13.10
kom. 13.10 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Bra, klart. Varmt välkommen till Snutsnack, Jonas.
Stort tack.
Ja, jag vet att du har varit mitt uppe i någon förhör och har någon case här, så jag uppskattar att du liksom tar dig lite tid här nu och tar en paus och får lugna ner dig mellan förhören. Hur står det till?
Jo, men det är bra. Jag är ju inslängd här på kriminaljouren, eller utredningsjouren som det heter i Ystad. Lite sådär hals över huvud så har de fått för sig att jag ska utreda nu ett halvår framåt. Så att, du ringde rätt så lägligt faktiskt. Jag fick en paus som du sa.
Ja.
Så det är perfekt.
Ja, vad bra, vad bra, vad bra. Ja, men är du utredare så att säga i... Där på din vanliga placering också, eller?
Nej, det är väl så långt ifrån man kan vara utredare som jag är. Nej, skämt att säga det. Jag har ju varit radiobilspolis, kan man väl säga. Eller jobbat på, som det heter, IGV i hela min polisiära karriär. Och det är 32 år nu. Jag började skolan 89. Så att jag har varit i yttre tjänst i princip hela tiden. Så jag har egentligen aldrig sysslat med utredning mer än... under kortare perioder när man dels kanske har varit sjukskriven någon kortare period, eller man har förkovrat sig på annat sätt. Men min huvudsakliga inriktning har varit den synliga polisen ute på stadens gator och torg, helt enkelt.
Ja, men då måste jag säga, det är ju hatten av att vara ordningspolis eller på IGV så länge som du har varit. Vad är det som har hållit dig kvar liksom i polisbilen under så lång tid?
Ja du, vad är det? Alltså, man kan väl säga som så att variationen på jobbet och det är så många delar. Uppskattningen man får av både allmänhet och motståndare. Ibland händer ju till och med att man får uppskattning av dem. Men alltså betydelsen och... det har alltid legat mig jättevarmt om hjärtat, det här. Det är ju liksom det, den här... kärnverksamheten som har betytt mycket för mig. Och ända från början har det varit så. Det har ju inte gått en... Jag kan nästan säga, det har nog inte varit en enda dag när jag har gått till jobbet och tyckte att, jag pallar inte idag. Utan jag har alltid gått till jobbet med glädje och alltid tyckt det var jättekul att gå hit.
Men trots att, jag menar, det har vi ju fått reda på här, vi som lyssna på Snutsnack, liksom, att det är ju inte bara folk som ringer till polisen för att de har så kul, utan det är ju ganska mycket mörker också. Men du kan ändå liksom gå till jobbet med glädje, trots att jobbet ibland innebär att träffa människor som är både ledsna och upprörda och inte mår bra.
Ja, det är ju sant det du säger, men det är, på något sätt så kan man ju vända det till något positivt, och hur ska man säga, att man har det faktiskt ganska bra själv. Alla de trasiga människor man träffar och stöter på, och de som är i kris och sorg. Så för att diskmaskinen har gått sönder, eller för att någonting har hänt där hemma, man har fis på tvären, så har man egentligen inga problem många gånger. Det är väl det kanske som har drivit mig, jag vet inte, men som har fått en fortsätta flyta, så att säga.
Mm. Men jag menar, nu är det lite på låns då till Ystad, men vad är det du är då egentligen, din fasta tjänst?
Ja, jag är ju baserad i Trelleborg, och det är ju samma polisområde. Polisområde södra Skåne är det längst ner i Sverige. Mm. Och faktum är att polisområde södra Skåne, ja, det är ju, huvudorten är ju Ystad. Eller förlåt, Lund är ju huvudorten där. Så att drar man ett streck från Landskrona och rakt över på andra sidan mot Åhus till, så får man ungefär södra Skåne, och förutom Malmödelen då, det är ett eget polisområde. Men jag utgår från Trelleborg, och jag har varit där sedan 2008. Aha. Har jag varit där.
Mm.
Och innan det så var jag i Lund ungefär lika länge, ja, från jag började skolan. Så det är Lund och Trelleborg jag har varit i och jobbat i.
Vi anar ju lite på din dialekt att du själv härstammar från de södra regionerna. Var är du själv uppvuxen någonstans?
Ja, jag är uppväxt mellan Malmö och Lund i något som heter Åkarp. Vi kallar det på skoj Skånes Djursholm.
Ja, men Åkarp, det är ju där Robin Paulsson är från.
Exakt. Så det ligger mitt emellan Malmö och Lund. Där är ungefär en mil till Malmö, en mil till Lund därifrån.
Ja, just det. Och, men vad är du uppvuxen i, om det är Skånes Djursholm då? Är du uppvuxen i en sån fet villa där alla var akademiker och läkare i familjen? Eller hur såg det ut?
Nej, det var väl alltså Burlövs kommun som den heter. Det är en lite speciell kommun, för den är ju väldigt segregerad även på min tid. Att Åkarp var ju då inom citationstecken det fina, och Arlöv som var det andra, det var där patrasket bodde eller de socialt utslagna. Så det var ganska stora kontraster rent socialt, om man säger. Och så min mamma sa det lite på skoj att vi bor i Skånes Djursholm, så det blev lite bara en grej.
Det är morsan som har lurat i dig.
Typ.
Men du berättade att 89 då bar det av till, då blev det polisskolan uppe i Sörentorp då.
Ja, underbar tid.
Ja, det var fantastiskt. Det var det.
Ja. Ja, alltså jag glömmer aldrig, jag åkte upp med min kompis, han skulle börja GIH då, och han och jag åkte på samma flyg upp, och sen skildes vi där, och då visste vi inte, han var inneboende hos någon och jag skulle bo hos någon gammal tant där uppe, Eli Eriksson i Sundbyberg var det väl, tror jag bodde. Och det var när man gick dit där, och då var jag, var 20, 21 år, det var spänt. Det var liksom i princip första gången förutom lumpen som man var iväg på ett riktigt äventyr. Så man visste inte riktigt vad som väntade en.
Nej.
Men det blev bra.
Ja. Men varför var det, du säger att det var en underbar tid. Varför var det en underbar tid?
Ja, kanske inte där och då, men nu när man tänker tillbaka på det så var det fantastiskt faktiskt. Mm. Alltså det är väl svårt att sätta fingret på det. Jag tycker de som går i skolan idag, det är nog inte riktigt samma sak. Med tanke på att det finns polisskolor, håller på sig, i hela Sverige nu.
Mm.
Det var bara till Sörentorp man åkte, och den här genuina platsen norr om Stockholm, en riktigt perfekt polisskola. Alltså jag minns det bara, har bara goda minnen därifrån. Men det är svårt att sätta fingret på det, vad det är som vad det är som gör att det väcker goda minnen. Men vi hade förbannat kul helt enkelt i de här grupperna, som klasserna där. Alltså vi hade jättekul.
Har du någon poliser i släkten, eller hur kommer det sig att du sökte överhuvudtaget?
Nej, det har jag inte. Inte överhuvudtaget. Och jag gick ju samhällsvetenskaplig linje på latinskolan. Den är ju i Europa idag, höll jag på att säga. Det var ju där det här hemska dådet skedde ju nu.
Just det. Två lärare blev döda då.
Exakt, ja. Så jag gick ju på den skolan, men jag hade ju aldrig någon tanke på det. Jag var väl ganska skoltrött, och sen så fick jag någon chans att åka med någon radiobilspolis då i samband med prao eller syo eller vad det nu hette. Ja. Under en veckas tid. Det får de ju inte idag, skolelever. Men då fick vi, och då väcktes där någonting. Och sen sökte jag faktiskt ganska många gånger. Det var ju rätt hård konkurrens. Mm. På den tiden. Jag vet ju att du började väl också kring
88, ja, precis.
Ja, precis. Och det var jäkligt tufft. Alltså jag tror jag kom in femte gången och var reserv ett par gånger. Men jag bidade min tid.
Ja, du stod redo.
Ja, och jag hade liksom bestämt mig. Och det är väl lite det idag. Och jag känner att det här med... Vill man någonting, alltså om jag nu vill gå på polisskolan, så är det inte jätteviktigt att den finns i Malmö eller den finns i Borås. Så jag tror vi är lite på fel väg idag med rekryteringen här, att vi får in lite fel folk faktiskt.
Okej, vad tänker du, på vilket sätt är det fel folk då?
Nej, men jag har funderat mycket på det här med polisens... sätt att rekrytera nu, vilken approach man har haft. Jag tycker att polisens varumärke är så starkt, så man ska inte behöva göra en massa reklam i tidningar och överallt. Man ska inte behöva ha en massa PR-gubbar som ringer runt och frågar varför man inte söker till polisen och kan inte du börja på polisen ungefär. Mm. Jag menar, jag har en kille som tog kontakt med mig som jobbar, som också är kollega. Han liksom undrar, har du inga tjejer i ditt handbollslag som kan börja på polisskolan, som är intresserade? Och då tycker jag vi har hamnat lite fel, utan vi ska ha ett sånt pass starkt varumärke att det ska vara självsäljande. Alltså lön och villkor ska vara så pass bra, och det ska vara ett intressant jobb, att vi inte ska behöva hålla på det viset faktiskt. Nu har man urholkat det på något sätt, för nu är det liksom fem polishögskolor, vem som helst, du behöver liksom inte offra någonting. Det var det jag försökte säga nu när jag åkte till skolan. Jag visste inte vad jag kom till, men jag ville detta. Aha. Så jag är lite orolig att vi inte får dem som riktigt vill.
Nej, jag förstår vad du menar. Det är ju mer, det är högre omsättning idag på egentligen, det är väl på alla yrken egentligen, men unga människor är kanske inte... Man är inte sådär att man ska stanna, utan nej, det här var inget för mig, och så byter man. Men på vår tid var det lite mer, man fick ett yrke och sen här, nu är jag här liksom.
Precis, exakt så är det, va? Och det är kanske inte säkert att vi alltid får de bästa, men de som verkligen vill kanske är bäst.
Ja.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på O-baren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Vi har pratat om det lite i podden sådär, att det kanske bara finns egentligen en typ av människor som vill jobba som poliser, och då är lön och sånt där kanske inte det absolut viktigaste, för du valde väl inte det här yrket för att du ville bli miljonär på lönen?
Nej, jag ska säga ärligt talat, så jag tittar inte, jag frågar inte någon överhuvudtaget, vad är det för lön? Det var liksom inte prio för mig.
Nej.
Det var inte det, men det är nog så idag, tror jag.
Ja, jag fattar.
Så att, nej, men så att, och det här då med nu som med 5 polishögskolor utspridda i Sverige, jag tror det motverkar syftet på något sätt. Det spretar i utbildningen väldeliga, och det märker vi när vi får de här färdiga produkterna till oss, att på den skolan gör de så och där gör de så.
Ja, just det. Det blir lite olika beroende på vilken skola man har gått, helt enkelt.
Ja, och man har sänkt intagningskraven till exempel. Har man också gjort svenska språket, som är så otroligt viktigt att kunna och behärska.
Ja.
Ja, en stor del, alltså det har man liksom tagit bort. Att det finns ju, det var ju en stor och svår del när du och jag sökte in.
Ja, det var det.
Så att, ja, jag vet inte, jag tycker att man är lite fel på det faktiskt. Man har på något sätt underminerat hela den här processen på något sätt. På något sätt så skulle man egentligen gjort tvärtom, tycker jag. Än att försöka dra in folk och med olika PR-kampanjer locka in dem i polisyrket. Men det är min högst personliga uppfattning.
Men det fanns väl lite såna där PR-kampanjer även på vår tid. Var det inte någon så här bli polis eller yrkepolis? Någonting liknande kommer jag ihåg i alla fall.
Ja, där fanns ju säkert sådana på reklampelare utsatta. Det fanns där ju säkert. Men det känns ändå som att det är på ett annat sätt idag. Jag menar, de delar ut tröjor till oss anställda som vi ska gå omkring med. Liksom som en PR-kampanj. Jag tycker det har gått på fel håll, men det är ju liksom så som jag tycker var fel.
Men jag tänker också på samhällsutvecklingen, kan man ju ha åsikter om, och om den är på rätt eller fel håll, hur mycket kan den ha påverkat? Jag menar, vi hade ju senaste sommaren här så hade vi Andreas som blev skjuten till döds under patrullering i Göteborg. Det skjuts hejvilt. Det fanns ju inte så mycket skjutvapen i omlopp och så många skjutningar när jag slutade ens. Kan inte det påverka också liksom rädslan för att kanske skadas i yrket och klimatet idag? Alltså, det finns ju... Jag skulle vilja säga att det har ju blivit en helt annan syn på auktoriteter liksom i samhället. Idag är ju inte vuxna en auktoritet som de var på vår tid. Det har ju hänt någonting i samhället också.
Absolut. Jag delar din uppfattning till fullo. Alltså respekten för poliser och lärare och föräldrar och vad det nu är, vuxna överhuvudtaget, den har ju helt urholkat. Så jag minns ju när man mottogs ju med respekt på ett helt annat sätt då på 90-talet än vad man gör idag.
Ja.
Den skillnaden är ju himmelsvid.
Nej, men det fanns ju någonting, och det här respekten för auktoritet då, tänker jag. Det behöver ju inte vara att man ska vara rädd för att man ska få stryk av sin lärare.
Nej.
Eller det handlade ju också om att som ung person också ha respekt för de som kanske innehar mycket mer kunskap än mig själv och livserfarenhet och så vidare och så vidare. Att man respekterar den auktoritet av den anledningen. Men det verkar som att den också är lite urgröpt, om du förstår vad jag menar.
Ja, men så är det ju absolut. Det märker vi i samhället, inte för, jag menar, när man är ute och patrullerar så märker man ju på, alltså man häpnar ju ibland. Vi hade här om veckan någon 8-9-åring, de hade Det är ett område utanför Trelleborg eller i utkanten av Trelleborg där vi blev larmade till den här platsen. Och då möts vi av, jag tror de var födda 2014, de här pågarna. Ja, de är 7 eller 8 år. De hade alltså en kedja i handen. De hade gjort en egen batong och sen så hade de gjort på en kraftigare pinne så hade de då tejpat på en större sten som en handboll ungefär och slatt in i en lägenhetsruta. Och när vi kommer till platsen så är de så tuffa och kagiga. Alltså det är helt otroligt. Alltså det har inte hänt tidigare, men jag blev otroligt häpen när jag möttes av de här, dels deras attityd mot oss men även mot varandra där. Att liksom gola inte ner, snacka inte med dem och sånt här, vet du, 8 år.
Ja, det är makalöst alltså.
Ja, det är helt otroligt alltså. Så att det ligger mycket i det du säger med den samhällsutvecklingen, att den har ju blivit tuffare och det kan ha påverkat vårt underlag till de som ska bli poliser, helt klart. Absolut.
Men när du kom ut då som nybakad, ganska ung man i Lund då, hur var det att börja jobba som polis när du var ute och hade dina stripes och var liksom polisassistent så att säga? Hur var den första tiden som ung konstapel?
Jag kände väl många gånger att jag hamnade i situationer där jag hade önskat att jag var 10 år till.
Ah, okay.
För jag tror att livserfarenhet hjälper dig många gånger i yrket. Och den får du ju inte på annat sätt mer än att leva. Ju. Men på något sätt så överlevde man ju ändå, men jag kan så här i efterhand känna att jag många gånger var lite för omogen och hantera allt, om man säger. Det mesta klarar man ju, men där är ju ändå situationer där det var svårt att hantera det. Ja, alltså när man är 22-23 år, du har ökat med om så mycket och levt så mycket. Alltså, och så möta 50-åringar och vet du, som har en helt annan livsvanhet. Och, det var svårt.
Ja, jag fattar. Så om du hade, nu kom du in 50 gången där, men om du hade kommit in några år senare, då, tror du att det hade varit liksom enklare för dig då där ute?
Ja, jag vet inte om jag hade gett upp. Nu var det ju intagning en gång i halvåret, så att jag vet inte om det hade gjort från eller till där. Nej. Om jag hade kommit på undergången eller så. Men jag vet ju, vi hade ju en i vår klass som var 10 år äldre än alla vi andra. Vi andra var ju kring då 20, 22, 23 och så var han typ 35 och han hade haft egen elfirma och så här. Va? Och han hade ju en helt annan... ett helt annat sätt att vara.
Ja. Var det något du tänkte på det då som ung kille? Liksom?
Ja, men jag menar, vi var ju 20, 21, 22, 23 där omkring och det märktes ju, han hade ju, eller inte vuxna barn hade han väl inte, men de var ju 10, 12, 13 år. Det var väl ingen av oss som hade barn. Det var stor skillnad, det var det.
Mm. Ja, intressant.
Men verkligen.
När vi pratades vid så sa jag det, Jonas, ta med dig några minnen från din liksom polisiära tid. Jag kan tänka dig när man har jobbat på ordningen eller IGV som man kallar det nu liksom, så måste du ju ha ett helt hav att ösa ur. Men dina minnen, om jag frågar så här först, ligger de starkaste minnena, ligger de från din tidigare del av karriären eller från din senare del av karriären?
Ja, då. Alltså när jag funderade igår vad jag skulle svara på det, så det bara går samman allt. Det har ju hänt så jäkla mycket, men och jag är inte bra på att komma ihåg egentligen, men det är nog blandat. Det svaret på den frågan är blandat. Där finns en del starka minnen längre tillbaka i tiden hände, och sen så finns det naturligtvis närmare i tiden, men mycket förbleknar ju efter ett tag. Det är ju bara de största grejerna som lever kvar egentligen. Så blir det ju.
Vad är det du har kvar liksom som ligger, som kanske aldrig blir av med så att säga? Vad finns det där i hårddisken?
Ja, nej, men Där har ju varit några ärenden och det har inte varit något speciellt så, men jag minns en gång och det, jag har bara varit på ett sånt ärende. Polisen utreder ju dödsfall. Förr utredde vi ju alla dödsfall, det kommer du säkert ihåg. Jag åkte ju alla dödsfall oavsett om det var något brott eller inte, eller det var självmord eller hur det var. Då åkte vi ju hem till folk när de hade dött i hemmet trots att de var svårt cancersjuka. Ja. Men vi får ju även åka på sådana här plötsliga spädbarnsdöd. Det gör vi ju fortfarande. Och där sitter faktiskt ett minne kvar som var fruktansvärt. Alltså som inte vill släppa i ryggen. Liksom. Ja, men det var rätt. Så, och då hade jag inte barn själv. Mm. Men jag vet att vi blev skickade till Lunds, eller Lunds lasarett. Då, och då hade det kommit in en mamma och pappa med sitt då nyfödda barn. Jag kommer inte ihåg hur gammal det barnet var nu, men några månader var det väl förmodligen. Och, åkte in i panik då, för barnet hade ju liksom... hon hade väl ammat det här barnet och legat i sängen. Och sen så hade väl hon somnat och sen upptäcker hon att det är livlöst och åker in. Och när vi kommer dit där då, ja, barnet är ju dött. Ju. Det ligger där i en sån här typ kuvös i genomskinligt plast. Ju. Mm, och helt blått, alltså helt blå var det här lilla barnet. Och det, liksom, det tog mig rätt hårt, och särskilt när pappan då kommer, så kommer pappan, och det är ju naturligtvis en tryckt stämning där. Pappan kommer fram till mig eller till oss och säger att ni måste ha ett fruktansvärt jobb.
Oj.
Säger han till oss.
Han tyckte liksom ni hade jobbigt.
Ja, alltså vilket jobb ni har som får liksom hålla på med såna här ärenden. Ja. Men då, och det är lite det jag menar i början av inledningen av vårt samtal, att alltså, det är väl det som gör att man uppskattar livet många gånger, att det är många andra som har betydligt större problem än vad du har. Mitt problem var att jag skulle hantera detta. Hans problem var att hans lilla dotter eller son var död.
Wow. Du hade själv inte barn på den här tiden?
Nej.
Men du har, sen så fick du barn?
Ja.
Kände du att det påverkade dig i yrket att få barn? Att det hände någonting med dig då?
Alltså lite gjorde det nog, men sen om det bara handlar om barnen vet jag inte. Men med åren så lugnar man ju ner sig. Jag har väl alltid varit en hetsbor och varit rätt så på hugget på mycket. Men om det har med barnen att göra eller inte, det låter jag vara osagt. Men i tidiga år så kastar man ju sig gärna in i situationer som man kanske inte skulle göra idag.
Ja, det är så.
Nej, absolut inte. Sen vet jag inte om det har med barnen att göra. Det som jag tycker har blivit påtagligt mer när jag har blivit äldre, det är ju det här med bilkörningen. Där utsätter vi oss ständigt för ganska stor fara faktiskt. Många, många gånger. Och det handlar ju kanske inte bara om oss själva, utan ibland handlar det om vår omgivning som inte alltid är på tårna heller. Eller uppmärksammar oss i tid ju. Och jag har ju själv varit inblandad i rätt många olyckor. Så att där har jag nog lugnat ner mig. Men vad beträffar att jag... Ja, då får det ta en minut till innan vi är framme. Så det är bara så.
Tänker du då på framkallande av friväg? Alltså så att säga när man kör blått liksom?
Ja, framför allt det. För det, du vet, när du ligger i 200 och bränner, alltså, så kommer det ut ett... en hare eller ett rådjur eller någon som inte uppfattar dig. Du har ju inte en chans. Och sen i förhållande till vad du verkligen tjänar i tid på att köra på det viset. Så att där tror jag nog att jag har tänkt till ganska mycket. Sen låter jag som sagt vad det var osagt om det har med barnen att göra. Men jag tror generellt så blir det en mognad när du... Den dagen du blir pappa eller mamma så mognar du på ett annat sätt. Du får ett annat ansvar och ett annat tänk. Så att,
Men jag tänker på ärenden där barn har varit inblandad när du själv har barn. Där finns det någon skillnad där då, att du kan tänka kanske in i situationen att det skulle kunna ha varit mitt barn till exempel, om det är en olycka eller något sånt där, att man liksom kan du skjuta det helt åt sidan en sån sak?
Nej, men det, jag tror jag går rätt mycket in i situationen, och jag tänker nog inte så mycket stå och fundera att det kunde varit mitt. Jag blir nog rätt professionell, och jag, just där och då, om man nu bortser från det här som hände på Lunds lasarett, så tror jag inte att jag tar till mig där och då, utan det blir kanske i efterhand. Utan jag tror, och det tror jag generellt om många av mina kollegor också, att man är jäkligt professionell och går in i rollen, och det är inte från du kommer hem eller in på stationen som du börjar fundera. Mm.
Man kan ju verkligen förstå som lyssnare, tycker jag, att just det här med barn och spädbarn som går bort tidigt, och att det finns något väldigt emotionellt eftersom det är så fel liksom, att man ska dö i så tidig ålder. Och så. Men jag tänker på ärenden där du liksom har varit i situationer liksom som har varit udda med vuxna människor och sådär. Vad har stuckit ut hos dig där då?
Ja, men alltså generellt sett så är väl det den, alltså den här utbredda psykiska ohälsan som finns i samhället. Alltså nu har jag ju inte varit med om när de stängde ner alla de här, inte vad jag minns var, ifall jag kommer inte exakt ihåg det nu kanske jag är ute på hal is förresten, men de stängde ju ner alla de här psykhemmen ju. Det stängde. Och det har ju fått ganska stora effekter, och det märker man ju många gånger när vi omhändertar folk för LPT 47. Alltså psykisk ohälsa, de är farliga för sig själv eller för andra, och vi tvingas köra in dem akut. Alltså, det tar inte många minuter så är de ute igen. Det ska ganska mycket till för att de ska bli inskrivna på vårdintyg av tjänstgörande läkare där. Och det tycker jag är nog det mest påtagliga bland vuxna människor. Att det går många kokor ute. Så är det bara.
Ja, och det är ju någonting som är väldigt svårt att se på någon om någon mår väldigt dåligt eller är i liksom stånd att göra saker som är till exempel våldsamma eller lagvidriga. Liksom.
Yeah. Och det kan ju vara att omgivningen sänder ut signaler och är på både polis och sjukvård, men där händer liksom ingenting, och sen läser man i tidningen att han har stuckit ihjäl någon eller han har gjort det eller alltså där är ju hur många som helst sådana konstiga människor. Det var ju den i Göteborg där han sprängde en hel bostad liksom. Det är så många exempel så att,
men det är ju, jag kan säga, det är som en genomgående röd tråd i podden med poliser som nämner psykisk ohälsa som en stor del av deras vardag, alltså deras arbetsuppgifter. Det är ju väldigt mycket som går till för det.
Absolut, det är det.
Och det kanske var annorlunda när folk liksom, jag vet ju själv, min pappa var ju psykiskt sjuk och han satt ju liksom inlåst. Han var, så att säga, hade på papper att han var knäpp, så att säga då. Och där gjorde han ju ingen skada när han satt inlåst.
Nej, men det är väl en resursfråga förmodligen. Jag kan inte tolka det på annat sätt. Alltså att det är så att det handlar om resurser i samhället. Faktiskt. Men och den biten, alltså den här psykiska ohälsan i kombination med missbruk, det blir ju som en tickande bomb.
Ja, såklart.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses hos Biltema.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Men har du alltid kunnat somna på kvällen när du kommer hem för pass och sådär, och det har hänt, du har sett liksom, ja, men kanske det här klassiskt blod och ond, bråd, död liksom. Har du alltid kunnat sänka axlarna och liksom, ja, gå och lägga det?
Ja, det kan jag nog säga att det har jag. Jag har haft väldigt lätt att koppla bort jobbet när jag kommer hem, och min nuvarande chef brukar säga till mig att jag vet att jag inte ska ringa dig, att du inte vill bli kontaktad på dina fridagar, utan att du vill ha lugn och ro. Och det är lite så. Jag brukar tycka det är rätt skönt när jag är på jobbet, så är det all in, och när jag är hemma så funderar jag på annat. På mina intressen och trädgård och golf och vad det nu är. Va? Så att det har jag nog haft ganska lätt för att inte ta det med mig hem. Även, och det vill jag ändå framhålla, att det har ju ändå påverkat familjen mycket att jag har varit polis. Jag vet, när barnen var små så sa alltid min sambo att nu, var tysta nu, pappa sover, han ska jobba i natt. Och det har alltid varit så, va? Och de har tassat runt, vet du, inför jag skulle göra natt. Helt fantastiskt har det varit.
Ja, just det. Så de tog lite hänsyn till farsans yrke helt enkelt.
Helt otroligt egentligen. Jag hade ju, och jag gör ju ganska många nätter fortfarande, trots att jag är 55 år. Oh. Jag gör fortfarande ganska många nätter. Och, nu är det ju inte så, för nu är de ju vuxna. Men har ju varit guld värt, och det har ju präglat vår familj mycket. Och sen har det ju varit, det har ju varit varannan helg, och då är pappa med på det kalaset, och han kan inte då. Men det har de har tagit otrolig hänsyn till mitt jobb, och att jag har älskat det på något sätt.
Det är häftigt. För det är klart, det är intressant när man berättar att man jobbar som polis, så handlar det bara om att du jobbar som polis, men hela din familj blir ju påverkad då av att du jobbar som polis. Du kan inte komma på det här bröllopet eller festen som du nämner. Nej. Det är klart att det blir lite annorlunda.
Hur tycker
du att en bra polis är? Har du jobbat med duktiga poliser, och hur är de?
Ja, det har jag ju naturligtvis gjort. Jag skulle egentligen vilja säga hur de inte ska vara.
Ja, det kan man ju också.
Alltså, något jag inte... Nej, men många kollegor är fantastiska, det måste jag säga. Men just att ha drivet, det är, tycker jag, är otroligt centralt. Att vilja jobba, att ha en hög arbetskapacitet. Det tycker jag är viktigt. Och sen tycker jag också det är viktigt, och inte minst för att utveckla verksamheten, att våga säga och tycka att någonting är fel, och kan vi inte göra på detta sättet istället.
Just det.
Ibland upplever jag att det inte är riktigt så högt i tak som alla vill påstå att det är inom myndigheten. Så att arbetskapacitet i kopplat till att våga stå för en åsikt.
Men det är ändå intressant som du säger där, man kanske ska säga hur en dålig polis är, och det kan man ju komma på några varianter, och jag har ju själv känt att jag har jobbat med en del som kanske inte har varit så där tipptopp. Men har du jobbat någon gång med en konstapel och känt såhär, det här kanske sättet att jobba är inte riktigt min grej och sådär, har du haft en sån känsla också?
Absolut, Ja, men det har jag, helt klart. Och det vill jag säga också, att på den tiden när du och jag kom ut, då var det ju mer regel än undantag att man bankade busar. Mm. Och det har ju helt försvunnit inom polisen. Mm. Alltså, bara några år efter att jag slutade, innan jag kom ut från skolan, så försvann det helt.
Ja, det är mest som jag har inte varit med om det själv, men jag har ju hört stories så att säga, men jag har aldrig varit med om att banka bus själv. Nej. Liksom så.
Nej, och det har inte jag heller, för jag var så ung då, vet du, men jag har ju sett det och upplevt det. Aha. Men det turen där då, det var ju inte riktigt som det är idag. Där var man ju lojal på det sättet, och du var ju rätt liten. Det var ju ingen som skulle ställa sig upp och säga att han prylade han. Det gjorde man ju inte.
Nej.
Och du vet, när jag jobbade i Lund då, där gick ju rykte om Lundapolisen. Du vet, banditerna körde ju långa omvägar för att slippa köra igenom Lund och riskera att bli stoppade. De var ju halvgalna där. Det var ju ryktet bland våra kunder ju.
Alltså det var så?
Ja.
Och då riskerade man att få sin omgång helt enkelt, om man inte skötte sig.
Ja. Och nu var det ju våra motståndare, nu var det ju inte allmänheten naturligtvis på det sättet, utan nu var det ju våra kriminella så att säga. Men så var det på den tiden, och det tycker jag, där har ju polisen tagit stora steg i rätt utveckling. Och alltså, det var ju nästan, vad ska man säga, det var ju neandertal.
Just det.
Alltså på det sättet faktiskt var det ju det. Så där har ju skett en stor förbättring.
Ja, jag var ju på Norrmalm. Där hade man gjort en stor utrensning egentligen några år innan vi kom som nya då. Det var ju det här, man pratade ju om baseballligan och sådär på Norrmalm. Men jag kommer ihåg, vi hade en kille som ja, han var egentligen blandmissbrukare, men vi tog honom några gånger då för, och lobb då, han var onykter och så här. Jag kommer ihåg en gång han låg i gruset liksom på Gustav Adolfs kyrka där på kyrkogården liksom, och vi lyfte upp honom och hela ansiktet var full med grus, för han hade väl sovit där ett tag. Och så frågade han då i sitt rus, är ni från Södermalm eller Norrmalm? Sa han, nej, vi är från Norrmalm. Och då skrek han alltid, fascister, skrek han. Det var hans liksom. Alla var så, varje gång man tog en fråga, är det från Södermalm, är de fascister, skrek han. Så vi, alla från Norrmalm var ju fascister då enligt honom. Jag kommer ihåg, han var född samma år som mig, och så 67, och han levde inte så många år till där, men ja, var lite sorgligt.
Ja.
Ja, nej, det är klart, det var en annan skola på den tiden med de som kanske 40-talisterna som var poliser och sådär. Ja.
Och jag minns mycket väl hundförarna i Lund, de var otroligt hårdföra.
Okay. Shit.
Ja. Men alltså sen, jag vet inte, det var en annan tid, men det blev en brytning där då någon gång på 90-talet. För och sen blev det vanligare att kollegor anmälde varandra hit och dit. Och, sen till slut, alltså alla, då höll man ju tyst på det sättet. Nu är det ju inte den kulturen, det är ju ingen som gör det idag. Det är ju ingen som skulle överhuvudtaget lyfta en hand mot någon utan att ha rätt till det, så att säga.
Ja, just det.
Idag. Och jag vill betona att det var ju inte så att det hände var dag, men idag händer det ju aldrig.
Nej.
Så att,
Nej, det är nog väldigt, väldigt sällan. Det är nog betydligt mer sällan än de här ACAB-förespråkarna, liksom all cops are bastard. Yeah. De skulle bli besvikna.
Ja. Yeah.
Att inte svensk polis lever upp till det ryktet de själva vill sprida.
Nej, men absolut. Absolut. Jag delar din åsikt i fullo där. Och därför många gånger alla de här liksom snyfthistorierna som står i tidningar och i media och som kommer ut i tv. Jag vet inte alltid om jag tror på alla de här. Och där poliser granskas nagelfars. Alltså det har nästan slatt över på fel håll idag, skulle jag vilja säga. Hade vi utrett alla brott lika väl som vi utreder brotten mot poliser, så, Så
eller du menar brott när poliser är misstänkta eller ja.
Exakt.
Ja, just det. Mm.
Exakt. Alltså jag menar där de utredningsåtgärderna, de är ju nedlagda i motsvarande brott som där inte poliser är inblandade ju.
Mm.
Och jag vet inte, det är, ibland så går det till överdrift på andra hållet.
Men det läser man i tidningarna, ju poliser utreder poliser, därför blir de aldrig dömda.
Nej, just det. Nej, men där finns ju en del fall nu, så att där är ju bland annat något uppmärksammat här nere i Landskrona nu, där är väl några kollegor som riskerar att få sparken tyvärr, men så är det.
Vad är de misstänkta för då?
Nu kan jag inga detaljer på det sättet, jag har bara läst i media, så att jag har väl ingen sån direkt kontakt så, men de har kommit upp i en lägenhet i Landskrona, om jag förstod det, med något bråk, och där ska man då först omhänderta den här mannen i sin bostad då för LOB, och det kan man inte göra, och så får de hitta på något brott då, och så påstår åklagaren, vill jag betona,
ja, just. Mm.
De säger att de ska ta honom för våld mot tjänsteman, och så plockar man in honom, men sen visar det sig att han har ju en kamera uppsatt i bostaden som filmar hela händelsen.
Okej.
Mm. Ja,
och så visar de då, att poliserna inte talar sanning helt enkelt.
Exakt, och där de då typ säger att vad ska vi ta honom för? Ja, vi kör på eller någonting sånt. Vi tar han för våld mot tjänsteman utan att det har hänt någonting då. Nu, som sagt, jag kan inga detaljer, va? Men det har varit väldigt uppmärksammat här nere, både i media och bland kollegor i Malmö-trakten.
Hur ofta jobbar ni med kameror? Har ni någon sån här kroppskamera eller något sånt här?
Nej, jag vet faktiskt inte vad som har hänt med dig. Det var Malmö-kollegorna, vet jag inte om de kör med det, och det blev något stopp i det med kamerorna. Så att, nej, det gör vi inte. Så jag kan inte svara på frågan. Jag har tyvärr inte kunskapen varför vi inte gör det. Om det har något med lagstiftning eller det har något med kapacitet eller pengar att göra. Ingen aning faktiskt.
Nej, för det är ju bra. Jag menar, det är ju bra att ha kamera. Du berättar nu hade den här killen kameran. Men det är ju bra. Sanningen kommer ju fram när kameran är där, oavsett åt vilket håll det svänger.
Ja, man får en annan bild bara i fall. Sen är det ju inte säkert att det har hela händelseförloppet. Det vet man ju aldrig.
Nej, så kan
det
vara.
Så att, men absolut. Det gör ju, man säger som så, om vi får återgå till det som hände på 90-talet, så riskerar ju ingen att bli filmad på det sättet. Och var det bara utomstående vittne idag, så har ju alla mobilkameror och tar upp dem direkt. Ju. Så att du skulle ju utsätta dig för ganska stora risker om du skulle liksom gå utanför lagens ramar när du omhändertar någon.
Just det. Nej, jag fattar.
Ja, så att jag tror att det har en dämpande effekt, både att allmänheten har kameror och att vi kanske har kameror, att vi själv tänker på det. Sen kan det ju vara tvärtom också. Man får inte glömma den här effekten att vi kanske inte vågar ingripa ibland.
Nej.
Där är kameror. Och då är vi ju farligt på det.
Ja, det är sant. Och våld som ju poliser har lagstadgad rätt att nyttja ser ju sällan bra ut.
Nej.
Och fast den är helt laglig så att säga, så är det ju sällan vackert.
Ja. Nej, exakt. Exakt så är det ju. Och det vet ju inte alltid folk om, att vi har rätt att använda ganska mycket våld.
Ja, just det.
Och genomföra en tjänsteåtgärd. Så att, det är på gott och ont det där.
Mm. Men jag tänker, nu när du kom då från Trelleborg till Ystad, där du är lite tillfälligt nu då, kände du så här, det är precis så här Wallander har det?
Ja, det vet jag inte. Nej, egentligen inte. Vi har ju ganska nära kontakt med kriminaljouren i Ystad. Det är ju hit vi kör våra gripna och ibland omhändertagna. Så vi har ju rätt så tät kontakt. Jag ska inte säga dagligen, men på veckobasis har vi ganska mycket kontakt med kriminaljouren.
Ja.
Så att vi känner ju personalen bra här och så här. Så att det är egentligen inget konstigt. Det är bara det saknas folk här. Och så behövde de min kompetens. Nej, skämt att säga det. Det var min kompetens.
Men när vi ändå är inne på Wallander, och plöjer du polisfilmer?
Ja, alltså jag gillar svenska.
Ja, du gör det. Ja,
alltså jag gillar svenska polisfilmer. Och alltså en som har fått mycket uppmärksamhet nu som jag tycker är otroligt bra, det är ju den här Den tunna blå linjen. Nu är den ju väldigt, väldigt färsk.
Absolut.
Men den är ju, alltså jag bara känner att den är otroligt verklighetstrogen. Så som vi jobbar, så som vi är och ärende på ärendebasis, så är den ju nog den mest verklighetstrogna och jäkligt bra gjord. Och, ja, för oss som bor nere i Malmötrakten eller här omkring är det ju väldigt roligt i de miljöerna där man känner igen sig också. Så den har jag ju gillat, och sen gillar jag ju de här karaktärerna där.
Ja, det är bra skådisar också.
Ja, det är det ju verkligen, även om de inte är jättenamnkunniga. Jag är inte jätteduktig på skådisar, men de gör ju ett fantastiskt bra jobb, det måste jag säga.
Men det är kul att se nya ansikten också, tycker jag.
Ja, exakt. Där är ju många kollegor som är statister där också. Det vet man kanske inte om, men det är ju inte skådespelare, många av dem, som sitter på de här utsättningarna, utan det är ju poliser.
Ja, det är så. Ja, just det.
Ja. Nej, men sen är det ju såna gamla klassiker som, och det vet jag, BG, min gamla kompis som också var med här i den här podden, så här, i lagens namn. Det är ju också en sån klassiker som jag gillar. Nu är den kanske inte så verklighetstrogen, men på något sätt så tycker jag den är rätt trevlig. Och sen så Den här mannen på taket, måste jag också, nej. Det är ju liksom, de ligger mig ganska varmt om hjärtat med de här härliga skådespelarna där. Carl Gustav Stedt och... vad de nu heter. Thomas Hellberg var väl med där.
Ja, så att... precis. Ja. Ja, det är kul att titta tillbaks på de här lite äldre också, filmerna faktiskt, som är riktigt bra en del av dem där. Framförallt Mannen på taket och I lagens namn, som ju inte fick hjälp av polisen överhuvudtaget med varken uniformspersedlar eller bilar. Så de fick... För de tyckte att det gav en dålig... det gav en dålig bild av polisen då på den tiden.
Ja, men jag menar då Sven Wolter och Sauk gör ju ett fantastiskt jobb där i den filmen. Jag tycker det är otroliga prestationer, det måste jag säga. Så fantastiskt.
Ja, riktigt bra faktiskt.
Ja, nej, så det är väl det. Sen så är jag väl inte så... Det är väl de svenska som man sitter och tittar på. Jag har ju sett på Beck och de här andra också. Men det är väl ingenting så som det jag hör jättemycket på ögonbrynen för.
Nej, jag fattar. Ja, tiden går fort, Jonas. Stort tack. Vi avslutar alltid med lite filmer. Men vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt också. Då ska jag höra hur länge du kommer orka vara på IGV. Den här 55-åriga kroppen, hur länge den, länge den håller i. Men jag säger tack så jättemycket så länge.
Tack själv, tack.
Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Nästa vecka kommer givetvis en ny gäst. Och är du intresserad av bonusmaterial så finns det på patreon.com/snutsnack. Hoppas vi hörs i nästa vecka. Ha det bra fram till dess. Hej då!
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.